18 april skriver vi idag och nu är det dags för torsdagstimmen här på Radio Nacka 99,9. Sture Djupenström heter jag som finns i studion som vanligt. Och idag så ska vi ta och höra lite grann om hur vi kan skydda oss mot otäckheter på sociala medier och hur vi kan säkra upp våra konton på de här sociala medierna. Så det är det vi ska ägna oss åt idag. Välkomna! För er som var med förra torsdagen och lyssnade på finalen på programmet så sa jag att vi skulle prata matte idag. Och det var faktiskt tänkt så. Det var bara det att Ann Bäckström Arman som är lärare på Eklidens skola är sjuk och kunde inte närvara idag. Det kommer att bli ett sånt här matteprogram kanske redan nästa vecka. Hoppas jag i alla fall. Det är ju alltid trevligt att höra om hur man löser kluringarna i den så kallade matteklubben. Men vi får ägna oss något annat istället. Och det här med sociala medier är ju alltid intressant ur alla aspekter. Och vad som förekommer där och hur man ska bete sig i de här sociala medierna. Och hur man kan skydda sig från intrång på våra Facebook-konton och liknande. Jag var med på SeniorNets möte här den 16 april. Och där pratade Mattias Inge som jobbar alltså på tidningen PC för alla. Och han hade en del att berätta, så jag tycker vi tar och lyssnar på honom nu.
Internetstiftelsen gör varje år en stor undersökning av allting när det gäller svenska internetvanor. Vilken sorts wifi man har, om man sitter på dator eller surfplatta eller telefon. Och även sådant som svenskarnas vanor och vad man föredrar och så vidare på sociala medier. Och de kom fram till att 85% av alla svenskar använder sociala medier dagligen. Det är fullständig vardag numera att göra det. Det är ingenting som man gör om man är lite framåt som teknikintresserad, utan alla använder de här sajterna. Och de flesta använder mer än en tjänst. Vanligen så i Sverige så visar det sig att det handlar om att man använder Facebook och man använder Instagram. 56% av seniorer använder sociala medier dagligen. Och när de ställde den här frågan kom också fram till att 67% använder det nästan dagligen. Tar lite pauser då och då, men använder Facebook eller Instagram eller Snapchat eller vad det kan vara minst en gång i veckan. När jag grävde lite mer i de siffror som fanns i den här rapporten så innebär det inte att man gör det en gång i veckan, utan att man gör det kanske 3-4 gånger i veckan istället. Och det har också varit lite grann en fråga om att hitta de rätta formuleringarna i svaren, för att folk använder ofta de här sajterna och tjänsterna flera gånger på en dag, men då räknar det som en gång i veckan. Så att det är en flitig användning av hela svenska befolkningen på de här sajterna. Och det är två stycken som är störst, utan tvekan. Hälften av alla som använder sociala medier föredrar Facebook eller Instagram i Sverige. Facebook lite mer män som föredrar och Instagram lite mer kvinnor, men det är väldigt lite skillnad. Det är några procent hit och dit bara mellan dem. Sen finns det några andra uppstickare som är vanliga, är populära, men är inte populära i min åldersgrupp, inte er åldersgrupp heller. Som till exempel Snapchat, som är i princip en klon av Instagram med lite mer ungdomlig inriktning och som har en speciell funktion. Alla inlägg du gör där försvinner efter en viss tid. Så att ingenting blir kvar, utan allt är omedelbart nu. Vilket ungarna tydligen tycker är intressant av någon anledning. Jag förstår inte på det. Och jag har aldrig använt Snapchat själv. Och den andra stora sociala mediet som Internetstiftelsen presenterar är YouTube. Det är faktiskt den som används mest enligt dem. Används av 90% av Sveriges befolkning. Alla, alltså 90% av Sveriges internetanvändare ska jag säga. Det finns ju enstaka som faktiskt inte är uppkopplade. Men de är inte så många. Och det används som sagt mest av alla, men dagligen används det bara av kanske en tredjedel, en fjärdedel av befolkningen. Och frågan är om man verkligen ska räkna det som ett socialt medie. Jag tycker inte riktigt det, för att det man gör på YouTube, om själv går jag bara in, tittar på en video, sen går jag därifrån. Jag kommenterar inte, jag skapar inte egna videor. Jag interagerar inte med folk och så vidare på YouTube, utan det har jag för att konsumera media. Därför tycker jag inte att den räknas till de här sociala medierna just nu. Utan det är verkligen två jättestora och sen ett helt gäng mycket mindre små. Också den här nischade Snapchat då. Ett stort media som inte finns i Sverige knappt alls, det är Twitter. Man hör talas om det väldigt mycket. Det är den stora amerikanska mikrobloggarsajten som de kallar det för. Där man skriver små korta inlägg. Från början bara på 140 tecken. Skickar iväg dem. De har utökat det numera till lite, man kan skriva längre inlägg. Men det är fortfarande tänkt för väldigt korta, snabba meddelanden. Och av någon anledning så blir det aldrig någonting som svenskar använder. Utan här använder vi Facebook istället. Till i princip allt. Och den är också på väg ner i popularitet globalt, Twitter. De har haft väldiga problem med sin nya ägare som är lite speciell. Och försöker göra stora ändringar på det. Bland annat byter namn på den. Till X helt plötsligt. Som gjorde att väldigt många tyckte att nej, det här var konstigt. Nu går jag härifrån och använder någonting annat istället. Och inga Twitter-alternativ är stora ännu. Inga är intressanta stora i Sverige. Inga intressanta stora internationellt. Men det kanske kan komma i framtiden. Sen finns det några små extra sociala medier som folk använder sig av. LinkedIn är det här nätverket för yrkesfolk. Så att jag finns där. Jag har aldrig varit inne på det själv. Jag har bara skapat en profil en gång. Och sen så har den legat där. Och folk som jag möter, mina kollegor och folk som jag intervjuar och så vidare. De ansluter sig till mig som i min LinkedIn-lista. Den finns där, jag har ingen aning om vad den gör. Men det finns folk som använder aktivt och gör inlägg och debatterar och pratar och nätverkar och sådär. Men den är inte direkt särskilt stor, utan det är någonstans runt 5-10% av svenskarna som använder den. Samma sak med Reddit och TikTok. Där TikTok är väl den som ökar mest just nu. Också väldigt mycket inriktad på ungdomar. Och väldigt mycket inriktad på att man ska producera video som man lägger upp. Det går väldigt enkelt. Man använder sig bara av en telefon och pratar in i selfie-kameran och skickar iväg den. Men de är fortfarande inte intressanta. Och TikTok är dessutom en sån här sajt som många EU vill. EU tittar på om det går att förbjuda den. För att den ägs och opereras av Kina. Det tycker de inte riktigt är bra. Så det är ingenting att titta på för framtiden att bli TikTok-användare har jag en känsla av, utan den gör ungefär samma sak som Instagram gör idag. Du kan posta även bilder, men framförallt video, som man sen ser på ett flöde som man tittar på i mobilen. Så det här är hela sociala medielandskapet i Sverige just nu, och det handlar framförallt om de där två. Som gör det väldigt enkelt på sätt och vis att titta på hur man använder sig av och hur man håller sig säker på, för att de ägs och sköts av samma företag. Det vill säga Facebook, det som numera heter Meta. Som då äger både Facebook, Instagram, Messenger, en meddelandetjänst som är kopplad till Facebook. Och dina konton mellan de här kan du sköta på samma sätt med samma säkerhetsrutiner och koppla ihop så att du har samma inloggning på alla. Så varför är då sociala medier så farliga? Det är inte så att de i sig egentligen innebär en hög risk, för det är egentligen bara internet. Samma sätt som om man skickar e-post eller skriver på forum på nätet och så vidare. Men det sätt som de är uppbyggda på gör det lätt att göra vissa saker. Om man är en illvillig människa som vill komma åt er information, skapa bedrägerier och bluffar och även sprida virus, så går det väldigt lätt och snabbt att sprida dem via de här stora sociala mediasajterna. För att det är lätt att komma åt personer som sprider saker och ting vidare. Allting som sker på internet sker med människor. Och i det här fallet så är det så att skickar du virus till folk så är det människor som gör det. För det mesta omedvetet. För att du har blivit infekterad av ett virus och du skickar det vidare till andra genom att interagera med dem. Samma sak som om du har ett virus i kroppen. Det är inte med att man skickar det vidare till folk. Men det är inte alltid man upptäcker det i tid och därför kan sluta. Och på det sättet som sociala medier fungerar så är det väldigt lätt att dela med sig av personlig information. De här stora nätkriminella organisationerna som finns, de som försöker skicka skräppost till folk för att få dem att signa upp sig på saker och ting, och de som försöker sälja i hackade inloggningar, information och så vidare. De jobbar mycket på att samla in information om folk så de vet saker om människor. Då kan de rikta sin information till olika mottagare. Samma sak egentligen som Facebook och Google och alla andra Microsoft gör för att sälja annonser. De tar reda på vem du är, vilken demografi du tillhör, vart du bor och allt möjligt. Och sen riktar de annonser till dig. I det här fallet så är det snarare så att de försöker rikta bedrägeriförsök till folk som passar in i en viss grupp. Och det sättet som de gör det på, eller det sättet som det innebär en risk för dig, är att du pratar i sociala medier som om du vore. Som om vi vore i ett rum här som det är ingen annan runt omkring som lyssnar på. Men i själva verket är det publikt. Om det här var direkt sänt över hela världen just nu så skulle jag kanske vakta mina ord bättre. Jag kanske skulle ha haft ett lite mer noggrant manus så att jag vet exakt vad jag ska säga alla tillfällen. Och det kanske finns saker som jag inte skulle dela med mig av som jag kan dela med mig av här. För att ni är inte så många och jag litar väl på er. Eller och man sänker garden helt enkelt när man pratar med sina vänner, bekanta, kollegor och så vidare. Och man glömmer bort att det här faktiskt är någonting som andra kan lyssna på. Så då delar man med sig av saker, detaljer ur sitt liv som man egentligen annars inte skulle göra. Och det kan då de här, de som vill utnyttja det för att göra er, som vill er illa, som vill åt era pengar och så vidare. De kan då lätt samla på sig personlig information om er och sedan använda dem på olika sätt. Det finns verktyg i de här, på Facebook, på Instagram och på de andra tjänsterna, som gör det lätt att lura till sig personlig information. Du ställer en fråga till folk. Jag har en Mac-dator. Har ni en bra Windows-dator? Vad tycker ni om den? Och folk svarar, ja, jag har en jättebra, jättedyr Windows-dator hemma. Då hör tjuvarna det. Okej, han har en dyr dator hemma. Intressant. Och kan sen försöka sikta in sig på dig och lura ut, vem är du? Just för att du inte tänker på att hålla garden uppe om personlig information. Och sen dela med dig av saker som inte allmänheten ska veta. Det finns många olika sätt att göra det på. Med olika system som sitter ihop i de här, i Facebook framförallt. Där det finns program som liksom ligger i Facebook och gör saker. Spel, frågesporter, quizar av olika slag. Som alla på olika sätt samlar på sig information. De gör det ju inte illvilligt, men de illvilliga är där och lyssnar och spanar och tittar i det fallet. Och det finns också många sätt att komma in i folks liv och hacka sig in i folks datorer och ta sig an och ta över folks konton. Det är lätt att sprida skadliga länkar. Det är lätt att sprida och dela artiklar och så vidare. Som du då inte kanske har, om du är oförsiktig, inte har kollat att de verkligen är säkra. Att du inte går till sajter som sprider virus eller något liknande. Det är lätt att, jag ska inte säga att det är lätt, men det händer att det sker stora dataläckor. För det här är stora databaser med era inloggningsinformationer som kan komma ut. Nu är det mindre och mindre riskabelt det här, för att det är färre och färre operatörer som har hand om era data. Nu är det nästan bara Facebook i det här fallet. Och de har blivit ganska bra på att hålla det säkert, så att det sker mycket mer sällan att det är stora dataläckor. Men det är inte omöjligt. Och på grund av det här med att det är många olika små system med funktioner som interagerar med varandra, så har inte alla de utvecklats av Facebook och deras programmerare som jobbar mycket med hög säkerhet i det. Utan det kan finnas säkerhetshål i koden och systemen och så vidare som hackare kan utnyttja. Och den sista biten där är just det här med social manipulation. Eftersom man delar med sig så mycket av sig själv och sitt eget privatliv på nätet, så kan folk lyssna på det. Din dotter heter så, du bor där. För att du berättar det på Facebook eller på Instagram eller andra sådana sajter. Och då kan de kartlägga detaljer i ditt liv. Så de känner till saker om dig. Och de vet också till exempel att du pratat om en vän som du inte kommer ihåg. Eller som har kommit bort och som du inte vet var de är längre. Då kan de skapa ett konto och säga, hej, jag är den här vännen. För då har de fått namnet därifrån. Och sen börja dela med sig av detaljer som du har nämnt någon gång på nätet. För att lura dig att tro att det är dem. Och sedan dela med dig av information om dig själv och ditt liv. Som du kanske inte skulle göra om det var till en komplett främling. Genom att du utnyttjas av de här läckorna och de här svagheterna i sociala nätverk. Ja, datavirus. Om du klickar på en länk och du kommer till en skadlig sajt och du blir infekterad av ett virus. Om du klickar på en länk och det laddas ner ett program och du blir infekterad av virus i datorn, så kan det leda till all möjligt elände. Och du kan som sagt få ditt konto stulet. Om någon får reda på ditt inloggningsnamn och ditt lösenord, så kan du gå in på ditt konto och ändra det lösenordet. Sen kommer inte du in där längre. Och de kan börja prata med dina vänner i din vänlista som de är du. Och få ställa till med allt möjligt elände på det sättet. Det finns också ska vi inte kalla det för en stort problem, men det är en liten industri av folk som kapar konton och sen begär att få pengar från dig för att du ska få ditt konto tillbaka. Bluffar och bedrägerier av olika slag är väldigt vanliga på sociala medier. Om man tittar på det som kommer på e-post i skräppostfolden, om man säger så. Så är det mycket där som du ser på samma sätt, fast på Facebook istället. Du kan också råka ut för rena offline-brott. Det vill säga inbrott till exempel. Jag har ett exempel där som är ganska intressant. Jag har en sommarstuga, eller jag eller min familj har en sommarstuga på Koster på västkusten. En liten ö långt ifrån fastlandet där det knappt finns några bilar och man åker dit med färja eller med egen båt. Och det var en inbrottsvåg under en höst på det var 2012 tror jag det var. I en liten del av Koster, ett hörn av de här öarna. Och det var bara norrmän som blev inbrutna hos. För att någon norsk kriminell gäng hade varit inne och tittat på norska Facebook-sidor. Personer som postade allting från sina semestrar, bilder inifrån sina sommarstugor, bilder utifrån sina sommarstugor i trädgården där de satt och så vidare. Och efter ett tag så började de här lära sig. Okej, de där i det där huset på den adressen ser inte att de har något hemland, ser ingenting sånt på bilderna. Vi vet vad deras tv är, vad deras tavlor på väggarna är. Vi vet vilka byrålådor de har och var de står. Ja, vad bra. Och vi ser också när de taggar sig på Facebook att nu åker vi hem. Vad bra. Då tar de sin säck och sin kofot och så går de in. De blev haffade till slut, men det tog faktiskt ett tag att stoppa dem. De kom med båt, klev in. Framförallt då i stugor som låg lite avsides. Så att de inte skulle ses någonstans. Så kunde man ju se på adressen och bara Google Maps och se hur det ser ut i området. Och slutligen, för att klicka fram lite i förtid här. Så finns det mycket nonsens på nätet. Och extra mycket nonsens då på Facebook i form av oseriös information, missinformation, ren propaganda och mycket annat som är falskt. Hur skyddar man sig då mot kontokapning? Det första är givetvis att se till att ingen kommer åt ditt konto, ingen kommer åt ditt lösenord, ingen kommer åt ditt inloggningsnamn. Om det har skett en dataläcka på Facebook, om någon har lyckats, någon riktigt smart hacker har lyckats hacka sig in på deras servrar och få ut den här informationen, så är det inte mycket man kan göra någonting åt. För att de har den högsta möjliga säkerheten redan där. Allting är extremt krypterat och extremt säkert. Det är inte omöjligt, men det är väldigt, väldigt, väldigt otroligt att det skulle ske. Däremot så kan du råka ha ett för enkelt lösenord. Så det är absolut första man ska se till att man inte har ett lösenord som det du ser där uppe till exempel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du ska inte ha ett lösenord som någon kan gissa sig till. Det är det viktigaste. Ingenting som innehåller personliga information. Inte ditt namn, inte ditt personnummer på något sätt. Vänt åt något håll. Och gärna med en kombination av stora små bokstäver, siffror och symboler. Så att det inte finns något sätt för någon att gissa sig till vad du kan ha för lösenord. Det här är en sak som de här så kallade sociala manipulatörerna använder sig av dem. De tittar på det du postar online och ser efter, nämner jag namn på mina barn, nämner jag namn på mina husdjur, nämner jag initialer på någon och så vidare. Sen så använder de det för att försöka gissa sig till vad du har för lösenord. Det går om man är väldigt oförsiktig. Å andra sidan är det här inte ett lösenord, om vi tittar på det som är grönmarkerat där, är det inte ett lösenord som du själv kommer komma ihåg att skriva in den här gången. Och därför finns det sätt att göra det här som är, ska vi kalla det för en kompromiss, som gör att det är enklare att för dig komma ihåg det, men svårt för hackare att gissa sig till. Det finns till exempel ett företag som tillverkar routrar för hemmanätverk som heter Netgear. Köper du en router från dem så kommer wifi-nätverket med ett färdig konfigurerat lösenord som du kan välja att behålla om du vill. Jag har en sån hemma som när jag köpte den hette Proud Otter 251. Två stycken nonsensord som inte har med mig att göra efter varandra. Och sen en slumpmässig tresiffrig kombination. Den kommer jag ihåg. Så den skulle jag kunna använda som mitt lösenord. Nu bytte jag den till något annat själv. Men det skulle funka. Och det är ungefär på den nivån som ni behöver lägga era lösenord om ni skapar dem själva. Annars så kan man använda sig av lösenordshanterare som skapar så här komplexa lösenord, så kommer ihågkomliga lösenord som ni ser här, men så kommer ihåg dem åt er. Då använder man sig av andra typer av inloggning, till exempel fingeravtryck eller ett masterlösenord som ni använder på er dator. Och den fyller automatiskt i lösenorden på alla de sajter som ni använder dem på. Det finns också vissa krav på komplexitet i lösenord som gör att det kan vara svårt att välja ett väldigt enkelt själv. För att jag för mig att till exempel Instagram kräver att du har minst en siffra och minst en stor bokstav. Det är i och för sig inte så svårt att göra. Men det finns andra sajter som är ännu mer komplexa krav på hur komplicerade lösenorden måste vara. Och också hur långa. Men det finns ett enkelt sätt att komma ihåg sina lösenord som faktiskt är ganska säkert. Det är att skriva ner dem på papper. För om någon ska komma åt det så måste man ha tillgång fysiskt till dig. Och ditt hem där du har det nedskrivet på ett anteckningsblock. Eller ner i din plånbok där du kan ha det nedstoppat eller något liknande. Och det är mycket mer säkert än att försöka komma ihåg de här lösenorden helt själv. Och sedan tappa bort ett eller två ur huvudet. Det gör jag hela tiden. Får då gå in på de här sajterna och säga jag glömt bort mitt lösenord, hjälp mig. Och då måste jag helt plötsligt komma på ett nytt lösenord och stoppa in där istället. Och då måste jag komma ihåg dessutom vilken e-postadress jag har registrerat på den så att jag får den till rätt. Får återställningsmail och så vidare den vägen. Men som sagt, skriv gärna ner era lösenord på ett papper, på ett block någonstans. Och spara dem så. Det är det mest säkra sättet att spara dem. Om det inte är så att ni har hemma folk som ni inte litar på. Har ni det? Och som sagt, lämna aldrig ut era lösenord. Absolut inte över internet och inte heller över telefon. En sak som inte sker så ofta i Sverige, men som kan börja ske. Det sker ofta i USA till exempel. Det är att folk ringer upp dig och säger, hej, jag är från Microsoft. Vi har upptäckt ett problem med din dator. Kan du berätta din inloggning så ska jag gå in och hjälpa till här. I det fallet är det rena bluffar, rena hackningsförsök. Och det är många som säger att ja, visst, det ska jag göra. Absolut, ja, visst. Här är mitt lösenord. Det är PXH1 snedstreck och så vidare. För att det låter så legitimt. Det är samma, de använder samma tekniska jargonger som om man skulle ringa till deras egna support och så vidare. Men Facebook, Instagram, TikTok, alla de där, och även svenska myndigheter, svenska banker, svenska försäkringsbolag och så vidare, de ber er aldrig om lösenord. De ber er aldrig om personlig information, de ber er aldrig om inloggningar. Det de möjligen kan be er om, och även då ska man vara lite misstänksam, det här har inte egentligen med sociala medier att göra, det är om de ber er att verifiera er identifikation med BankID. Men det sker i princip bara om ni ringer upp dem på deras kundtjänstnummer. Om det är någon som ringer upp er så ska de inte göra det, och då ska ni alltid vägra. För ni kan inte 100% säkert veta vem det är som ringer då. Och för extra trygghet, för att skydda sig mot kontokapningar, så kan man använda någonting som heter tvåfaktorsauktorisering. Det finns på Facebook, det finns på Instagram, det finns, tror jag, på de andra tjänsterna också. Och det går till som så att för att logga in så måste du logga in med ditt lösenord. Och sen får du upp en fråga, skriv in din säkerhetskod. I det fallet så skickar Facebook en kod till dig, antingen på sms eller på mail. Så måste du öppna den och sen skriva in den för att komma in på Facebook. Det här behöver inte göras varje gång, men jag har för mig att Facebook är uppsatt så att den gör sånt. Om man aktiverar tvåfaktorauktorisering så gör den det då och då för att verifiera att det fortfarande verkligen är du som kommer in. För då har du registrerat en e-postadress som bara du kan få tag på. Eller så har du registrerat ett telefonnummer som du svarar och läser sms från. Och om du då inte kan verifiera att du är du med den här koden du får på sms eller på mail. Det finns också appar som du kan använda dig av som gör att du kan använda fingeravtrycksläsaren på en telefon och så vidare. För att verifiera att du verkligen är du. Om de inte gör det, då blockerar de, då låser de ditt konto. För att ingen ska kunna ha kommit åt bara ditt lösenord. För då gör det ingenting om, det är klart det gör någonting, men då är det inte så farligt om någon kommer åt ditt användarnamn och ditt lösenord. För då har du det här som en extra trygghet. Som ett extra lager av säkerhet som gör det exponentiellt, som det heter, svårare att få tag på extra, att komma in på ditt konto. För om de kan få tag på en hemlighet om dig och komma in på ditt lösenord, fine. Men två, det är mycket svårare. Och slutligen, om du är någonstans och ut och rör på dig, så se till att logga ut. Om du lånar någon väns dator eller är på ett bibliotek och någon dator där, eller använder datorer och mobiler och plattor som du inte vanligen gör. Se till att logga ut ifrån alla tjänster efteråt. Det är lätt att glömma. Därför finns det i både Facebook och Instagram en funktion som heter fjärrutloggning. Så att du kan gå in på Facebook, se efter vilka enheter jag är inloggad på. Så får du upp en lista över dem. Och där så får du möjlighet att gå in och säga att den här ska inte vara inloggad, den här ska inte vara inloggad, den här ska inte vara inloggad. Så är det van med det att logga in från alla möjliga datorer, så är det en bra idé att se till att du alltid loggar ut ifrån dem. Sen kommer vi till virus. Den stora risken med att få virus i datorn när du är ute på sociala medier är att du klickar på, att du är oförsiktig och klickar på alla möjliga länkar som folk delar med sig av. Intressanta nyheter, här är en rolig, någon som säger här är en rolig video på en gorilla som äter bananer. Och sen klickar man på den, så hamnar man på någon annan sajt och får överröst med skadlig kod och virus och saker. Det sker ofta för att länkarna är förkortade. Vilket innebär att de har använt en tjänst som gör att om du har en väldigt lång länk så stoppar in den i den, trycker på en knapp och så genererar den en liten länk istället som är kort. Det är bra i sådana tillfällen som om du ska skriva in den i ett sms, för sms måste vara korta. Om du ska skriva in den på Twitter, för Twitter-meddelanden måste vara korta. Därför finns de här tjänsterna. Men de används också ofta på folk som vill dela länkar på Facebook. Och problemet med den är att då ser du inte var den länken går någonstans. Även om du får den via e-post eller om du ser den på en webbsajt eller om du ser den i Facebook-flödet. Så klickar du på den så hamnar du någon annanstans än vad du var tänkt. Därför finns det tjänster som du kan använda dig av. Kopiera den länken. Klistra in den i till exempel den här som heter unshorten.it. Det vill säga förläng den, ska vi säga, på engelska. Och klistrar man in sin URL där så kan man se om man kan förhandsvisa den vad länken innehåller innan man går in på den. Det kan också vara bra att tänka efter vilka typer av länkar man klickar på, även om det är en normal länk på Facebook. Klistrar du in en länk när du postar i Facebook så kommer det upp en liten förhandsvisning av sajten och man ser rubrik och man ser en liten bild och så vidare. Så det kan se väldigt legitimt ut. Men det finns mycket så kallade falska nyhetssajter till exempel. Det finns mycket, vem som helst kan sätta upp en webbsida som ser legitim ut och som ser snygg ut. Men som sen inte innehåller särskilt, ska vi kalla det för, legitimt och nyttigt innehåll. Utan det kan innehålla virus, falsk information, fullständigt nonsens, bara reklam och så vidare. Men därför ska man hålla sig till domäner och sajter och källor som man litar på. Står det till exempel, här är en intressant artikel från Expressen. Och det är en kort liten notis. Då går man in på Unshortenit, lägger in den där och ser man efter. Står det expressen.se i URL:en? Då kan man vara ganska säker på att man hamnar rätt om man klickar på den. Sen finns det en annan funktion i Facebook som är väldigt nyttig och väldigt användbar på olika sätt, men också lite farlig. Du kan ge alla möjliga andra sajter och tjänster och appar och funktioner tillgång till och rättighet till att logga in och komma åt din information. Jag har till exempel Spotify, den musiktjänsten, kopplat till Facebook. Så att jag loggar in med mitt Facebook-konto på Spotify. Och det finns mängder av andra sådana sätt som på sätt och vis gör det lite enklare. För du behöver inte tänka på att ha så många olika inloggningar och så många olika lösenord. Och Facebooks lösenord är ju ändå relativt säkert. Men det här kan rulla på år efter år efter år efter år. Till slut har du hundratals sådana här kopplingar. Och om någon av dem blir hackade och kommer åt får åtkomst från cyberkriminella av olika slag, så innebär att då kommer de åt ditt lösenord den vägen. Och kan komma åt delar av din personliga information också. Det är inte så att allting delas med de här tredjepartstjänsterna som de heter. Men mycket finns där, till exempel din demografi om dig, vart du bor, hur gammal du är, kön och mycket annat sånt finns där. Och det är information som du kanske inte vill sprida med dig till alla i världen. Okej, om Spotify vet det, men om de som hackar Spotify ska inte få veta det, i tanken. Därför kan det vara bra att gå in. Det finns ett ställe på Facebook som man går in på. Som heter så mycket som appar och vad står det? Webbplatser, tack. Det är så litet här. Appar och webbplatser. Och där så får du en lista med alla de tjänster som just nu ditt Facebook-konto är anslutet till. Här ser jag till exempel att jag har, skulle behöva ta bort några stycken. Så det är ett väldigt enkelt sätt att höja sin egen integritet och så att man inte blir spårad på nätet. Och slutligen, använd bra antivirus. Alltid se till att du har ett bra internetsäkerhetspaket installerat på din dator. Kanske även på Android och Android-mobiler och iPads och iPhones. Men där är inte risken lika stor att man får problem, för att de systemen innehåller redan idag bra länkkontroll och sånt. Men använder du Facebook på en Windows-dator framförallt, och även på Mac-dator, men framförallt på en Windows-dator, så är det bra med ett internetsäkerhetsprogram med webbläsarskydd som tillägg. För då så kollar den upp länkar åt dig innan du klickar på dem och varnar för och blockerar dig om det är skadlig kod på dem. Kan även varna och blockera om det är kända om länkarna går till kända bluffsajter, kända nätfiskesajter som försöker komma åt och få dig registrera information och liknande. Och det är något som jag rekommenderar att alla ändå som har en Windows-dator har och har installerat någon sort. Det finns en liten sak till, och det är hur man skyddar sig mot sina personliga hot. Det vill säga nätbluffar, spioneri, om det är folk som försöker kartlägga dig och se efter när är du hemma, så att du inte blir rånad när du är på semestern och så vidare. Eller får inbrott när du är på semestern. Om du blir rånad när du är på semester, det kan jag inte hjälpa dig med. För det får rånarna i det landet som du åker på semester till stå för. En viktig sak att göra är att godkänna kontaktförfrågningar från personer du känner.
Ja, du hör alltså Mattias Inge från tidningen PC för alla. Och vi ska alldeles strax fortsätta och höra en del till, en liten kortare variant eller en fortsättning. Så vi ska alldeles strax komma till det. Jag bara ska säga att du lyssnar alltså på Radio Nacka och på torsdagstimmen här, och Sture Djupenström heter jag som finns i studion. Och med det sagt så går vi väl vidare då med våra säkerhetsfunktioner som vi bör iaktta.
Så när det gäller just, ska vi kalla det för personliga hot mot, det låter väldigt dramatiskt med personliga hot, men skillnaden på det och tekniska hot ska vi säga. Tekniska hot är om din dator får virus. Personliga hot är om en bedragare siktar in sig på dig och försöker få dig att betala pengar eller solovåra dig eller vad det nu kan vara för någonting. Viktigt att se till att man håller sin kontaktlista med vänner online till sina riktiga vänner. Godkänn endast kontaktförfrågningar från personer du känner eller, ska vi säga så, personer du litar på. Det kan ju vara bekantas bekanta eller en grupp som den här där man kanske inte känner alla personer personligt själv, men man vill höra vad folk kan ha att säga och så vidare. Kollegor på en arbetsplats, inga problem alls. Men framförallt då personer som du själv kan träffa ansikte mot ansikte eller ringa till och bekräfta att de verkligen är de säger att de är. Kan du inte göra det, så är det näst bästa du kan göra, om du får en kontaktförfrågan från en person som du vet vem det borde vara. Säg en bekants bekant eller någon avlägsen släkting eller någon granne eller så, och du inte kan knackar på och frågar om, hej, är det du som har gjort en kontaktförfrågan här till mig? Det är att gå in på deras profil och se efter, stämmer det ungefär överens med vad du vet om den här personen? Har den personen rätt vänner? Det vill säga de som den borde känna i sina vänlistor. Ser de ut att posta saker på Facebook, kommenterar saker, postar bilder från sin vardag, sitt liv. Mer än bara en profilbild som är dem, för den kan en bedragare ha snott någon annanstans ifrån och lagt in. Och innan du accepterar, se till att du verkligen tittar på det här, litar på det och säger att men det här ser rätt ut. Då är det okej att trycka acceptera där och gå vidare. Sen ska man inte räkna med att alla alltid, för den delen, är de utger sig för att vara. Om någon du känner, du litar på dem. Ja, du litar på deras välvilja. Men kan du lita på deras kompetens? Kan du lita på att de inte är oförsiktiga och fått sitt konto hackat? Kan du lita på att någon annan inte har lyft upp deras telefon och börjar skriva saker på deras flöde och så vidare? Så därför är det alltid bra att ha en viss skepsis till det du läser på nätet, även om det kommer ifrån folk som du känner, som du vet vilka de är och som du litar på. Och i ett sånt fall, om det är folk du känner som du ser att det börjar ske konstiga saker ifrån, det skickas konstiga, gillar konstiga inlägg på internet, postar konstiga artiklar som du inte vet vem det är ifrån. Ganska vanligt är att det postas artiklar på språk som inte den här personen borde kunna, till exempel. Se till att kontakta den människan. Hjälp varandra i det fallet. Och se till att du får en person på andra sidan som du pratar med och säger, hej, det är något konstigt med ditt Facebook-konto. Kan du gå in och kolla på det? Det hände en bekant till mig för ett tag sedan. De började skicka reklamlänkar till, postade massor med reklamlänkar till alla möjliga saker på Facebook. Hon inte en aning om. Hon hade bara råkat glömma en telefon på ett tåg. Och tyvärr olåst. Vilket innebär att någon kom in på hennes Facebook-konto och tog över inloggningsuppgifterna därifrån. Genom att gå in på Facebook-kontot, ändra e-postadressen som står i kontoinformationen där till sin egen och sen logga ut och ändra lösenordet på det sättet. Så håll ordning på era enheter i det fallet. Och undvik informationssamlande aktiviteter. Det vill säga sånt som frågesporter på internet, såna snabb undersökningar som man kan göra. Är du en vilken Harry Potter karaktär är du? Så får man upp en lista så får man svara på frågor och så vidare. Det finns mängder av sådana. Det pumpas ut sådana överallt på internet hela tiden. I alla möjliga sociala medier. Framförallt på Facebook. Och de är oftast ingenting som är harmfullt. Det är inte så att någon gör det för att ställa till med någonting. Det är bara någon som vill ha lite underhållning. Gör något roligt. Någonting som man kan känna lite gemenskap med och så vidare. Men de kan då användas av folk som vill snappa upp information och dammsuga de här frågorna efter personliga information, personliga information och val och så vidare. Och på det sättet med hundratals små såna här saker som de kan knyta till dig och ditt konto, så bygger de sakta upp en bild av dig som gör att de känner dig bättre och kan gå på dig mer riktat med bedrägerier och bluffar. Den sista lilla listan av saker som kan vara bra tips för att hålla sig lite säkrare på nätet är att inte dela en massa personlig information i onödan. Det har jag redan nämnt tidigare. Man kanske inte ska tagga sig överallt där man är, precis när man är där. Det är bättre till exempel att, som man gjorde på den gamla goda tiden, när man kommer hem så kan man skriva: hej, här är alla mina semesterbilder från när jag var på Kreta i förra veckan. Istället för att göra det när man är på Kreta i förra veckan. Och även kan vara bra att i det fallet ha lite respekt för sina medmänniskor. Alla vill inte bli incheckade och taggade överallt. Utan de vill kanske inte att folk ska veta vad de är. Eller känner att de vill ha hela sitt liv på internet. Och jag brukar alltid be om, när mina kollegor, när jag går på någon after work eller något liknande, att de inte taggar mig, för att jag vill inte synas där i det fallet. Och ibland så är det, kan det finnas rent allvarliga orsaker till det. Folk som vill undvika sina ex och även sina nuvarande ibland. Som gör att man därför ska se till att fråga först: är det okej med att tagga dig i den här bilden som jag lägger upp nu? Eller inte? Och sen hade jag inte mycket mer att säga här egentligen, utan se till att inte vara livrädda för att jag sagt att det är stora risker. Se till att kolla upp vänförfrågningar, vänner, och hjälp varandra lite grann att hålla koll på ert online-liv, så tror jag nog att det är ganska så tryggt i alla fall.
Det var Mattias Inge som pratade om det här med sociala medier och också hur man kan skydda sig mot diverse hot och otäckheter som finns på den här sidan av saken på sociala medier och så. Det har vi haft uppe tidigare här på torsdagsstreamen också, hur det här med telefonbedrägerier och liknande sånt. Man kan inte tjata nog om det här, men just det här med sociala medierna, där har jag en känsla av att många är ganska slarviga på att kanske hålla på och dela med sig till höger och vänster och tagga hit och dit, och på det sättet så offentliggör man ju personer som kanske inte vill det ens. Så att man, ja, kanske finns en idé att vara lite försiktig i den här svängen. Det vore inte helt fel. Ja, det var vad jag hade att bjuda på idag, och ni som var med förra torsdagen kom ihåg att jag aviserade om ett matteprogram. Men Ann Bäckström som skulle vara med där är sjuk. Så att jag hoppas att vi kan få med det nästa torsdag, eller förhoppningsvis då, att hon frisknar till dess och berättar om den här matteklubben. Det var jag hade att bjuda på idag som sagt, och du är ju alltid välkommen att höra av dig. Skicka ett mejl till sture@radionacka.se och berätta om något kul som du skulle vilja att vi tar upp här, eller om du vill vara själv och medverka här. Tack för idag, och ansvarig för sändningen var Radioföreningen Nacka, och själv heter jag alltså Sture Djupenström. Hej då!